Ja, vi skaffer en oss i bön. Kära helige far, tack för att du har visat oss på så tydliga sätt att det inte finns någon nöd som inte du är med i och som du inte har din plan med för. Och det ser vi när vi ska gå in på Josefs öden, som hade det så fruktansvärt svårt att råka ut för en sådan nöd. Och ändå var det din plan. Honom skulle du använda för att rädda många människor, och inte bara många människor fysiskt, utan frälsa världen genom honom som Josef fick förebilda. Herre, låt oss tänka på det här när vi själva upplever våra nödtider och när vi tycker att du är långt borta. Att vi förstår att du inte är långt borta från någon enda av oss, utan att du är med och har din hand med i allt. Därför får vi tro att du också är med oss ikväll. Förklara ditt ord för oss, så det får bli till välsignelse för oss och för dem som vi möter och kan berätta vidare om din kärlek och varmhärtighet. Tack för att du tar hand om oss också ikväll. Fader vår, som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten, och härligheten, i evighet. Amen. Ja, så ska vi då slå upp 37 kapitlet i Första Mosebok. Vi kom lite in på det här förra gången, men det var alldeles bara de första verserna, så vi får nog i praktiken säga att vi börjar med det 37 kapitlet i alla fall. Först har vi då en vers där före, där det finns som en introduktion. Ja, på sätt och vis är det en avslutning på det föregående avsnittet, men samtidigt en introduktion, att Jakob bosatte sig på samma sätt som hans far, som en främling i Kanans land. Och nu kommer det nya och stora att ske, som sker genom vistelsen i Egypten. Och det här är då Jakobs fortsatta historia, där vi förra gången då så att det handlar om att Josef var 17 år och han vallar fåren tillsammans med sina bröder, och främst är det då de bröderna som hans fars hustrur mödrar till, de här bihustrunas söner, 4 stycken, Dan, Naftali, Gad och Aser. Och det sker en hel del onda ting där ute på fårängen, och Josef är angelägen om att hans far inte ska bli, hans fars namn inte ska bli nedsvärtat, så han försöker yrka på det här, eller tala om för det här för sin far. Inte nog kanske så där barnsligt och skvalleraktigt som man i första hand tänker, utan av omsorg. Det ser vi av hans karaktär i många avseenden, att han är en man med, en pojke med hög moral. Och så berättas det här också i de första verserna om hur Jakob favoriserar Josef, och det är nog inte så klokt. Det är ju en sak som sen kommer att leda till just de här tragedierna, eller en delorsak till de här tragedierna. Att Josef får en dräkt som är en första dräkt egentligen. Och den här dräkten så gör ju att de andra avundas honom ännu mer. De hatar honom till och med. Och de kunde inte hälsa honom vänligt. som man på den här tiden gjorde, så önskar man frid, shalom, och det betyder att man önskar någon välgång och verklig frid. Det här var omöjligt för bröderna. De kunde inte önska honom något väl. Och så blir det ännu värre, för att Josef börjar drömma. Och här är vi då inne på ett nytt, eller det som vi inte gick igenom förra gången, så jag ska läsa några verser här. Josef hade en dröm som han talade om för sina bröder. Efter det hatade de honom ännu mer. Han sa till dem: hör vilken dröm jag har haft. Vi band kärvar på åkern. Då reste sig min kärve upp och blev stående. Och era kärvar ställde sig runt omkring och bugade sig för min kärve. Men hans bröder sa till honom: skulle du bli vår kung och härska över oss? Och de hatade honom ännu mer för hans drömmars skull och för det han hade sagt. Den här berättelsen, den här drömmen, så den hör säkert till de mest kända i Gamla testamentet, som man har som typisk berättelse i söndagsskola och i skola. Men det som ligger bakom det här och som följer, det är ofta för svårt för att riktigt ta fram det i all sin gruvlighet. Drömmar spelar en roll i Gamla testamentet, kanske betydligt mer än i Nya testamentet och hos oss. Och vi vet ju flera som drömde. Jakob drömde, också hedningar kunde få uppenbarelse från Gud i en dröm. Abimelek omtalas. Och så småningom kommer vi till faraos drömmar, som verkligen var profetiska. Så Gud kan uppenbara både hemligheter för det som gäller nuet och också framtiden för människor genom drömmar. Den här berättelsen visar att Josef är ganska barnslig ung man och barnslig pojke. Och han förstår inte vad det här leder till när han berättar den här för sina bröder, den här drömmen. Men bröderna blir arga och de förstår det. Så de förebrår honom och säger att hur skulle du bli vår kung och härska över oss? De förstår det, att det här är inbegripande att Josef drömmer att han är kung och de andra bugar sig. För man brukar buga sig för kungen. Den här oskulden och barnsligheten som Josef representerar står i en skarp kontrast till brödernas ondska, som vi ska se. Det som Gud kommer att göra genom Josef är inte bara att han leder honom till Egypten, där han sen så småningom blir upphöjd till en furste, utan han kommer också att få förstfödslorätten. Och det betyder att han kommer att råda över sina bröder genom förstfödslorätten. Men sen då? Sen fick han ännu en dröm som han berättade för sina bröder. Lyssna, sa han, jag har haft en dröm till. Jag drömde att solen och månen och 11 stjärnor bugade sig för mig. När han berättade detta för sin far och sina bröder, tillrättavisade hans far honom och sa: vad är det för en dröm du har haft? Skulle jag och din mor och dina bröder komma och buga oss ner till jorden för dig? Bröderna blev avundsjuka på honom, men hans far lade på minnet. Den här drömmen kommer säkert inte så lång tid efter den första, för han säger: jag hade ännu en dröm. Och nu berättar han det också för sin far. Kanske han berättade först för sina bröder, och sen så berättar han det också för sin far och sina bröder. Och då tillrättavisar Jakob honom. Han kan inte se någon mening i det där, hur det skulle kunna bli på det sättet. Visserligen älskar han honom mer än de andra bröder, sina andra söner. Men att han skulle på det här sättet bli få en första status, det är mer än vad Jakob har tänkt sig. Det finns en liten intressant fråga här också då han säger, skulle jag och din mor och dina bröder komma och buga oss ner till jorden för dig? Vi noterar att i 35 kapitlet berättas det om Rakels död. Och Rakel var ju hans mamma. Det här har gjort att en del menar att den här händelsen med Josefs drömmar, den har faktiskt hänt innan de kom till Hebron. Någon gång tidigare under vistelsen i Sikem eller på vägen. Så länge Rakel ännu levde. Men det där vet vi ju inte, det är inte omöjligt. För att det händer ofta det här att historien skrivs som en helhet för det som man vill avhandla. Även om det inte kronologiskt riktigt i samma ordning. Så är det ju med Isaks död som omtalades i slutet av 35 kapitlet. Fastän han levde ännu 12 år efter det övriga som omtalades där. Men det kan ju hända att Jakob då bara i allmänhet hänvisar till att det borde ju betyda hans mor då i så fall. Kan ju också betyda Lea som är hans styrmor på sätt och vis. Det att Jakob la det här på minnet, det påminner om en annan uppenbarelse. Där det används lite liknande ord i Nya Testamentet. Och det är Maria. Maria gömde och begrundade alltid sitt hjärta, står det i julevangeliet. Det som inte bara drömmen är i synen då hon får se en ängel och vad han uppenbarar, utan också allt det som hände när hon födde Jesus. Det underbara med herdarna, vad de berättar och allt det här andra. Så att det här uttryckssättet kan mycket väl hända att betyda att Jakob erinrar sig sen. När de kom till Egypten och såg honom i hans första status, första roll, så kom han ihåg den här drömmen. Det är den naturliga förklaringen det här. Sen kommer vi då till den stora tragedin verkligen, från vers 12. Hans bröder gick för att vakta sin fars får i Sikem. Då sa Israel till Josef, se dina bröder vaktar fåren i Sikem, jag vill skicka dig till dem. Han svarade, jag är beredd. Israel sa till honom, gå och se efter om allt är väl med dina bröder och med fåren. Kom sedan tillbaka till mig med besked. Så sände han iväg honom från Hebrons dal och han kom till Sikem. Där mötte han en man medan han gick omkring villrådig på fältet. Mannen frågade honom vad han sökte. Han svarade, jag söker efter mina bröder. Säg mig var de vaktar sin jord. Mannen svarade, de har gått härifrån. Jag hörde dem säga att de skulle gå till Dotan. Då gick Josef vidare efter sina bröder och fann dem i Dotan. Där kan vi ta paus. Sikem och Hebron ligger rätt så långt från varandra. Man kan väl anta att det för en vanlig fotgängare ska ha kunnat röra sig om 70 eller 80 kilometer. Så det gick inte på en dag att ta sig den här vägen om man inte nu var en riktig supergångare eller löpare. Och det att Jakob eller Israel är angelägen om att få veta hur det går för bröderna i Sikem, det kan ha samband med det som hände i Sikem. Det blodbad som Simeon och Levi ställde till med i Sikem efter skändningen av Dina. Och det var ju inte så väldigt lång tid före. Det kan till och med ha varit inom ett år som det här hände. Och då kan man tänka sig att Jakob kände att det var inte så där alldeles riskfritt att skicka de här bröderna dit med fåren. Att de får så långt så det kan ju ha sina förklaringar i att dels så hade de stora egendomar. Dels så hade de ju lärt sig känna markerna. De visste var det fanns betesmarker där i Sikem-trakten. Och så kan det ju också ha varit så att det var något dåligt år, fattig år i Hebron-trakten, där längre söderut, så de måste söka sig bort. Men Josef, varken Josef eller Jakob har sannolikt ännu inte uppfattat brödernas hat så hårt att de skulle ha sett någon fara i det. För det skulle han knappast ha kunnat. Då skulle han inte skicka Josef ensam på den där långfärden. Men Josef var beredd. Och så bad Israel honom då att han ska se efter om allt är väl med bröderna och med fåren. Och kom sen tillbaka till mig med besked. Det beskedet fick han inte. Han fick ett långt värre besked. Det är ohyggligt att fatta hur det som hände nu efter det här kunde ske. När man tänker på att denna familj, det var löftets folk, löftesfamiljen, där som Gud hade knutit sina löften om ett land, detta land ska de få. Han hade knutit löften om att de ska bli ett stort folk och framförallt att alla folk ska bli välsignade genom dem. Och så bär man sig åt på det sättet som sker här. Under vägen så tycks Josef få problem, för han hittar inte bröderna där han väntar sig att de ska vara. Men Gud skickar en man i hans väg, det kan vi lugnt säga. Ingenting händer här i denna värld som inte Gud har sin hand med. Så att han fick hjälp. Och han frågade den här mannen om han vet var bröderna finns. Och mannen visste besked, de har gått till Dotan. Det är ju helt klart att det ska ha varit väldigt svårt för Josef att vända om till sin far och säga, jag hittar inte bröderna. Och det är verkligen inte lätt att irra omkring i landet och stöta på dem. Bara så där. Hur skulle han veta var han skulle röra sig? Så det var nog ett besked som var väldigt viktigt för honom, även om det också samtidigt ingick i Guds plan där Josef skulle offras på sätt och vis. Mannen visste, de har gått till Dotan. Han hörde dem prata om det. Och det var också en Guds skickelse. Han hade kanske slagit läger med dem eller på något sätt hört att de konfererade. Dotan är då ett gott avstånd från Siken, västerut, ytterligare en halvdagsväg kanske. Så det var inte så alldeles nära. Men när de såg honom på avstånd, innan han kommit fram till dem, överlade de om att döda honom. De sa till varandra, där kommer drömmaren. Kom nu så dödar vi honom och kastar honom i en brunn. Sedan kan vi säga att ett vilddjur har ätit upp honom. Så får vi se hur det går med hans drömmar. De känner igen Josef, sannolikt på hans dräkt. Han har en alldeles speciell fin klädnad. Och kunde känna igen honom, så att innan några minuter innan han hade kommit till dem så kunde de redan diskutera vad de ska göra. Det står bröderna och det står de. Men vi vet ju av det som kommer att det var inte alla bröder med där. För att Ruben var inte med, han hörde om det senare. Det kan ha varit de här samma bröderna som ställde till med blodbad i Sikem tidigare, Simeon och Levi. Det är åtminstone Luther övertygad om. För han har i sin Genesis-kommentar en ganska lång utredning om hur dessa Simeon och Levi var förebilder för fariseerna och de skriftlärda och Judas Iskariot. Och det här drar paralleller i det ligger med mellan dem. Och så anknyter han ju också till det blodbadet då i Sikem. Så han talar som om han skulle veta att det var Simeon och Levi som planerade det här. Han är så övertygad om det. Där kommer drömmaren. Det där ordet så står egentligen för drömexpert eller drömmens mästare. Det är alltså en sarkasm det här. Så där man då uttrycker en sån där elakhet. En omständighet som talar för att Simeon var en ledare här när det gäller att hitta på det här, det är ju att det var Simeon som sen placerades som gisslan i fängelse av Josef när de kom till Egypten första gången. Det här ska vi läsa om sen i 42 kapitlet. Och Luther säger att det är fariseerna då som är det här från Simeons stam och som var då fyllda av motsvarande blodtörst gentemot Jesus. Sen ska vi läsa vidare. Jo, det här att vi kan säga att ett vilddjur har ätit upp honom, det är ju en märklig sak det också, att de kan inte ens tänka sig in i hur deras far ska uppleva det här som händer. De dödar honom och sen är de beredda att ljuga och säga att ett vilddjur har ätit upp honom. Och åsamkar då fadern en fruktansvärd sorg. Men det tycker de väl antagligen då också är rätt åt honom, för att han har ju favoriserat Josef. Så att de får lite mera ordning i sin familj om de tar livet av Josef. Ja, det är grymt, det är så fruktansvärt som man kan inte fatta det i denna familj vad som sker. Men det är ju samtidigt en förebild av hur Jesus utlämnades av sitt eget folk, av sina bröder, att korsfästas. Det är den mest fruktansvärda död, med den största vanära. Då var Josefs förnedring ingenting i verkligheten jämfört med den förnedring som Jesus måste uppleva. Och det var också av sina egna bröder, inte så mycket fysiska bröder, men av hans släkt och hans folk. Och då tog heller människorna ingen hänsyn till faderns lidande. Gud som utgav sin enfödde son och hur han måste lida över att det här skulle ske. Så, när Ruben hörde detta ville han rädda honom undan dem och sa: vi kan inte slå ihjäl honom. Och han fortsatte: spill inte blod. Kasta honom i brunnen här i öknen, men bär inte hand på honom. Han ville nämligen rädda honom undan dem och föra honom tillbaka till hans far. Det här allt händer då innan Josef kommer. Ruben var inte, hörde inte det allra första, men sen så blev han förskräckt och det här ville rädda dem. Och sa åt dem mycket allvarsamt och starkt att vi kan inte slå ihjäl honom. Och han gör det här nu som den förstfödde. Ruben är Jakobs förstfödde, den äldsta brodern. Men han har ingen makt i sina ord. Han har mist sin roll som förstfödd genom den blodskam som han begick med Bilha, Jakobs hustru. Och det här märker man också av berättelsen i Egypten, när bröderna i Egypten, då Ruben försöker ingripa, då han kommer till Jakob och försöker förmå Jakob att göra så som den här härskaren i Egypten har sagt, så säger Jakob nej. Han ställer inte upp. Inte ens Jakob litar på honom. Så han har mist något av den här förstföddes maktställning i familjen. Han fick inte avstyrt tanken på att döda Josef. För det att han sen blev kastad i en brunn, som Ruben föreslog, det betydde ju egentligen, om det skulle ha varit vatten i brunnen, skulle det ha betytt drunkning. De här brunnarna som fanns på den här tiden var gjorda för att samla på vattnet, så att det skulle finnas kvar, vatten sparas för boskapen. Och bevattning kanske också. Men nu var brunnarna tomma den här tiden. Och det betydde ju att den som kastades i brunnen, det var tänkt att han lämnas där för att dö. Dö av hunger och törst. Så det var minsann inte så mycket lindrigare. Men jo, Rubens tanke var att han skulle försöka rädda honom. Men bröderna gick på det därför att de förstod ju att det var ett annat sätt att ta livet av honom. De behövde inte bära hand på honom, utan han skulle dö själv där. Så Rubens ord bär inte hand på honom. De hade i alla fall lite effekt. För att sen säger, står det här då. När Josef kom fram till sina bröder slet de av honom den hellånga livklädnaden som han hade på sig. Och de tog honom och kastade honom i brunnen. Den var tom, det fanns inget vatten i den. Det var en våldsam uppgörelse. De slet av honom. Och när man sen läser i 42 kapitlet när bröderna är inför Josef, så säger Ruben: såg vi inte hans ångest när han bad för sitt liv? Men ni lyssnade inte. Det var alltså en verklig ångest som Josef upplevde. Han hade inte på något sätt fått en tröst av från Gud, att Gud skulle ha det här sagt åt honom att du ska inte vara rädd Josef, nu ska du spela med här bara, eller nu får du uppleva en stund eller några år av svårigheter, men jag är med och jag ska rädda dig och jag ska upphöja dig. Han fick ingen sån. Han hade fått en viss förkunskap om det här i sin dröm som han hade sett, men inte på det sättet att han skulle ha förstått riktigt hur illa det skulle gå för honom. Han anade det värsta, helt sannolikt. Jesus hade också en livklädnad. Ja, också Josef, han skulle uppleva lite motsvarande sak hos Potifar. För då slets hans mantel av honom på grund av Potifars hustrus ränkar emot honom. Men Jesus, han hade också en livklädnad. Den blev inte klippt i stycken eller söndrad, utan den blev, man kastade lott om den, så hel som den var. Jo, så kastas han då i brunnen trots sin ångest och sina rop och hjälp om förbarmande. Och den var tom, så han insåg sin situation där, att det kommer att bli mycket, kommer att gå mycket galet. Och sen då? Sedan satte de sig ner för att äta. Då, med Josef där som ropar i brunnen intill, så går det en bit ifrån och så sätter de sig helt kallt och äter. Det är ju också ett tecken på deras verkliga illsinnighet. De fick då se en karavan med ismaeliter som kom från Gilead, och deras kameler var lastade med dragantgummi, balsam och ladanum. De var på väg ner till Egypten. Då sa Juda till sina bröder: vad har vi för nytta av att döda vår bror och dölja hans blod? Kom, så säljer vi honom till ismaeliterna. Låt inte vår hand komma vid honom, han är i alla fall vår bror, vårt eget kött och blod. Och bröderna följde hans råd. När de midjanitiska köpmännen kom förbi drog de upp Josef ur brunnen. De sålde honom för 20 siklar silver till ismaeliterna som förde Josef till Egypten. Det var vi kan också prata lite om det här ismaeliterna som kommer då från Gilead. Gilead ligger på östra sidan om Jordan. Och de lastade med dragantgummi, balsam och ladanum på väg ner till Egypten. Ismaeliterna kallas i slutet av kapitlet, eller lite längre fram i kapitlet, i synnerhet i vers 36 står det medaniterna. Och i vers 28, den här vers 25 talar om ismaeliter och vers 28 talar om midjanitiska köpmännen. Och det här har gjort att bibelkritikerna har sagt att här har vi tydligt olika skikt i berättelsen. Det är sådana här traditioner som har lappats ihop från olika håll. Men nu finns det nog goda förklaringar till det där, varför språket växlar här. För det första ska vi påminna oss om vem Ismael och Midjan och Medan var. Ismael var ju Abrahams son med Hagar. Medan och Midjan var Keturas söner, hörde till Keturas söner, som också var Abrahams söner. Och det här Medan och Midjan, så det kom att vistas väldigt mycket tillsammans med ismaeliterna, Ismaels efterkommande. Och det betyder att de ofta hanterades som ett folk eller räknades som ett folk. Och ett ställe som talar om det där ganska tydligt är Domarbokens 8:e kapitel. Där Gideon kämpar mot midjaniterna just. Det var då fienden där som han stred mot. Och i vers 24 så finns det en nyckel här. Domarboken 8:24 lyder så här: Gideon sa vidare till dem: en sak begär jag av er, att var och en av er ger mig den öronring han har fått som byte. Fienderna bar nämligen öronringar av guld, eftersom de var ismaeliter. Där är en ganska märkligt ord. Ismaeliter och midjaniter härstammar ju från två olika söner till Abraham. Men de förs ihop som om de skulle vara i samma familj. Och det är just det som är det här tecknet på, och det finns andra tecken också, andra ställen, där man visar hur de liksom är insyltade i varandra, de här olika släkterna. Och då omtalas också midjanitiska köpmän och medaniterna som ungefär en och samma sak. De här kryddorna vet jag inte om vi går in på så mycket. Det är i alla fall tre olika balsam, det känner vi ju till från kroppsvård. Och ladanum är antagligen detsamma som myrra, utefter vad det står i en del texter. Och det är ju en sån där kunglig krydda som också Jesus barnet fick av de vise männen. Och det här är alltså kryddor som man behöver i Egypten för balsamering. Så kan man anta, och så brukar man tänka. Och därför handlar de med det här för när de far på vägen dit. Nå ja, då har vi avhandlat den där hemska försäljningen så här långt. En sak ska vi ännu säga här, att det var Juda som tog till orda. Ja, då finns det ett par tre saker att säga ännu. Juda tog till orda inför sina bröder: vad har vi för nytta av att döda vår bror och dölja hans blod? Ja, det kan man fråga sig, om det är det som i första hand ska driva människor, vad man själv har för nytta av saken. Vad får vi mest nytta av? Att döda honom eller att sälja honom? Vi får mera nytta om vi säljer honom. För 20 silverpenningar. Siklar. Det där 20 siklar, det är annars omnämnt också i tredje Mosebok 27. För där står det hur mycket slavar ska kosta. Och en pojke som är mellan 5 och 20 år, då han löstes efter ett löfte till Herren, kostar 20 siklar. En vuxen man kostar 30 siklar. Och barn kostar då 5 siklar, eller vad det ännu, eller var det 10. Och det betyder att man använde den här måttstocken redan här. Det var i tredje Mosebok, alltså lång tid efteråt som det där var ett mått. Men redan här så fanns alltså en sån där, ett värde på en människa. Där då en pojke i 17-årsåldern var värd 20 siklar. Jesus var värd 30. Han var en vuxen man. Båda såldes. Jesus såldes av Judas. Det gör Luther också mycket stor apparat av. Just Judas och de här brödernas eller Simeons släktskap. De såldes till någonting oerhört ont. Och pengarna så, ja, de brände säkert i fickan efter det. Men Judas tyckte att vi kan ha mera nytta av det här. Nå ja, det kan ju hända att det var hans medlingsförsök. Men han hade i alla fall mera framgång än Ruben. Och Judas blev ju den som sen blir den dominerande. Kommer vi att se flera gånger. Och det är ju genom honom också som Jesus föds. Så han lyckas då med sin sitt uppsåt. Och han hänvisar också till att inte ska låta sin hand komma vid honom. Han är vår bror, vårt eget kött och blod. Och då lyckas han övertala sina bröder. Så ska vi se fortsättningen då. Ruben var inte med här. När Ruben kom tillbaka till brunnen, se då fanns inte Josef där. Då rev han sönder sina kläder och gick tillbaka till sina bröder och sa, pojken är inte där. Vad ska jag nu ta vägen? Men de slaktade en bock och tog Josefs livklädnad och doppade den i blodet. Sedan skickade de hem den hellånga livklädnaden till sin far och lät säga, den här har vi hittat. Se efter om det är din sons livklädnad. Ruben visar här ett uttryck för en stark sorg. Han rev sönder sina kläder. Det var sorge. Uttrycket. Han gick till sina bröder och tillrättavisade dem. Pojken är inte där. Ruben vet ännu inte vad som har skett. Han kan ju ha tänkt att det är illsinnade människor som har fört bort honom. Döda honom. Vem vet vad som har hänt. Vart ska jag nu ta vägen? Han är skyldig att svara inför sin far. Han är den äldsta. Fortfarande den äldsta. Men de kommer på råd. Och här står det inte om Ruben var ville att vara med om den här lögnen som man då hittar på. Han får lov att ge sig, han får lov att acceptera att man tar livklädaren och doppar den i blodet. Och skicka hem den till sin far tillsammans med en lögn. Den här har vi hittat. Det låtsas som om de inte skulle veta om det är Josefs livklädnad. Den här lögnen får de leva med i 22 år. Inför sin far som sörjer fruktansvärt. Där sitter de med honom och äter. Där hör de på hans predikningar, hans undervisning, hans förmaningar. Och så vet de att de har en lögn. De har ljugit för honom. På det mest fruktansvärda sätt. Det skulle egentligen ha varit ganska enkelt att avslöja det här bedrägeriet. Men Jakob gör det inte. Vi ska se vad han säger. Han kände igen den och sa, det är min sons livklädnad. Ett vilddjur har ätit upp honom. Josef är säkert ihjälriven. Och Jakob slet sönder sina kläder, svepte säcktyg om sina höfter och sörjde sin son under lång tid. Alla hans söner och döttrar kom för att trösta honom, men han ville inte låta sig tröstas, utan sa: jag ska med sorg fara ner i dödsriket till min son. Så grät hans far över honom. När man nu kommer med en sån här likklädnad, så det står ingenting om de slet sönder den. Men försök tänka er hur ett vilddjur gör med en människa som man träffar på som har kläder på sig. Det blir trasor kvar, kroppen slits i stycken. Det måste ju finnas någon slags märken av det där vilddjuret på den här livklädnaden. Det är inte så lätt att fabricera av människor. Kanske de försökte. Det står inte något om det. Men om Jakob inte skulle ha varit så chockerad, så kunde han ju också ha sagt: det här kan jag inte nöja mig med. Jag vill se platsen där ni hittar den här likledaren. Och på den platsen borde det rimligtvis ha funnits mer än bara blod. För att det vanliga är ju när ett djur tar ett annat djur eller en människa, att det blir kvar rester. Och det borde nog Jakob också ha förstått, att det skulle gå att undersöka det här, vad det egentligen har hänt. Han skulle vilja se om det finns någonting kvar av Josef, så att han skulle möjligen kunna begrava honom. Men det verkar inte som om Jakob skulle ha gjort någonting, någon ansats i den riktningen. Han är helt chockerad. När man är chockerad, så då tänker man inte klart. Han är bara så fruktansvärt uppfylld av sin sorg. Och dessutom så skickar bröderna den här livklädnaden till sin far. De går inte med själva. De använder ett sändebud. Antagligen för att de inte vill möta honom i hans sorg. Det skulle vara för jobbigt att stå inför honom och han skulle börja fråga. Så de anlitar ett bud som far med den här livklädnaden. Den långa vägen till Hebron. Så står det att alla hans söner och döttrar kom för att trösta honom. Så det är klart att de måste ju någon gång vända dit de också. Jakob svepte säcktyg om sina höfter. Det är liksom ett bevis på riktigt, riktigt svår sorg. Och han sörjde honom länge. Och han ville inte låta sig tröstas, utan han skulle önska att dö själv. Fara ner i dödsriket, det har ju den betydelsen att jag vill dela döden tillsammans med min son. Och så på det sättet grät hans far över honom. Man kan ju fråga sig om det här var den värsta prövningen som Jakob drabbades av. Han hade alldeles nyligen drabbats av en lång rad prövningar. Lite tidigare var det uppbrottet från Laban, då Laban kom och efter honom förföljde honom. Sen var det Esau som han mötte. Och så var det folkmordet i Sikem. Och det skedde ganska just före det här, inte väldigt lång tid före det här. Så dog Debora och Rakel, hans käraste hustru. Och så fick han uppleva Rubens handlande med hans hustru Bilha. Som också måste ha varit någonting fruktansvärt svårt. Men det här, det kan nog mycket väl hända att det tar priset. Det svåraste av allt. För det talas inte på något annat ställe om en så svår sorg som det här. Medaniterna sålde Josef i Egypten till Potifar, som var hovman hos farao och befälhavare för drabanterna. Nu börjar då Josefs vistelse i Egypten, som till en början är riktigt skaplig. För han får vara tjänare. Nu ska vi veta, slavarna på den här tiden, de såldes och köptes, som det har gjorts mycket lång tid senare. De var livegna. De var inte tjänstemän som hade sökt en tjänst, kom överens om lönen. Och så var de fria att lämna tjänsten och söka en annan tjänst. Nej, de var livegna. De kunde inte göra något annat än vad deras herre sa. De hade inga egna, inget eget liv. Men likväl så var det hos Potifar som Josef var. Och vi vet av kapitel 39 sen, där det fortsätter, att Josef blev i sin höga, med sin höga moral, så blev han upphöjd. Så att han fick råda över Potifars hus. Allting fick han ha hand om, besluta om, köta om, utom det att han inte ägde Potifars hustru. Och det här är ju någonting som sen kommer att vara orsak till det som händer sen, när han verkligen blir förnedrad, hamnar i fängelse. Men det märkliga med den här berättelsen är nu att nu går vi inte direkt och fortsätter med Josef i Egypten. Det blir ett kapitel med parentes här. Det kommer vi inte att gå in på idag i detalj. Men man kan många gånger har man fråga sig och kan fråga sig, varför kommer ett sånt här avsnitt? Vi tänker också på till exempel den här våldtäkten mot Dina och den fruktansvärda förödelse som Simon och Levi ställde till med. Varför finns den med i Bibeln? Varför finns det här kapitlet med i Bibeln där Juda, han som blev stamfar för Jesus, begår hor tillsammans med sin sonhustru, blodskam, incest. Och där hon, denna sonhustru, föder söner, två tvillingar, där den ena av dem, Peres, blir ett led i Jesus släkttavla. Och där denna Tamar nämns i Matteus evangeliets första kapitel, att hon är med som stammor till vår frälsare. Där är förklaringen. Bibeln berättar också om syndare, i synnerhet om syndare, för att visa på hur Gud tar sig an de som har syndat allra mest. Att ingen enda människa är utesluten från Guds rike för att man har varit en stor syndare. Utan Jesus bekänner sig till oss i vår svåraste synd. Han bekänner sig till en släkt som är fylld av den värsta skam. Och den som tecknar den här släktens historia, Mose, drar sig inte för att berätta om detta verkligt nedriga som hände. Det är en viktig del av Guds plan. Det ska vi se på nästa gång, men lite före det så kan vi konstatera lite om tidpunkterna här. Vi kanske gör det lite noggrannare nästa gång. Vi kan fundera på lite tidpunkter i skeendet här runt omkring. Om vi börjar med Isak, så ni fick väl ett diagram någon gång för länge sedan där det finns med några punkter om Isak. Jag kunde ha kopierat det där, men det borde jag haft också. Det blev kvar i skrivaren faktiskt. Eventuellt så kunde vi... Ja, vi kan titta på det sen när vi samtalar. Jag ska bara ta det ganska kort. Isak föddes år 2066 före Kristus. Kan man ungefär få fram. Det kan kasta med några år, men den bibeltrogna kronologin är den ungefär. Sen föds Jakob och Esau 60 år efteråt. För Isak var 60 år när de här tvillingarna föddes. Han gifte sig då han var 40. Men de var barnlösa. Isak och Rebecka var barnlösa i 20 år. 20 år. Innan de här pojkarna föddes. Det var alltså 2006 eller 2006 om man vill säga på det sättet. När Jakob var 77 år flydde han till Haran. Det var alltså 1929 före Kristus. Och Josef föddes 14 år efter det, 1915 före Kristus. Och han såldes till Egypten då han var 17 år. Det var 1898 enligt den här kronologin. Och Jakobs familj kom till Egypten när Jakob var 130 år. Så står det i kapitel 47. Och då kan man räkna vilket år det blev, utgående från det att man vet när Jakob föddes. Jo, det var år 1876. Mellan 1898 och 76 är det 22 år. Möjligen nästan 23 år. Det beror på vilken tid på år man börjar räkna det där och slutar. 22 eller 23 år. Den tidrymden, den beskrivs i kapitel 38. Och under den här tidrymden så hinner Juda få tre söner, av vilka de två första dör. Juda begår horeri med Tamar en tid efter det. Och Tamar föder efter det tvillingar. Det här alltså jag sa inte kanske det att Juda gifter sig till att börja med. Jag sa bara det att han fick tre söner. Det finns alltså en ganska besvärlig situation här, att på den här korta tiden så har Juda lämnat sina bröder. Han gifter sig, han får tre söner. De två första dör när de har gift sig. Första gifter sig med Tamar och dör ganska fort efter det. Och då ska den andra gifta sig. Det här kommer vi då in på grundligare nästa gång. Och sen lämnar Juda Tamar och säger att hon ska flytta sitt föräldrahem tills den tredje sonen blir giftasvuxen. Men det struntar han i. Så hon får fortsätta att vara där en lång tid. Sen föder hon barn. Det här tyder på att Juda var väldigt ung då han gifte sig. Och det som är ännu värre, det kommer vi att se i 46 kapitlet, men det beror nog på sättet att skriva. Därför att där nämns Peres, den äldre tvillingens, två söner som att han skulle ha varit med i resällskapet. Alltså då, i så fall så borde de här Judas pojkar ha hunnit bli giftasvuxna. Och dessutom borde den enas, Judas egen pojke som föddes efter dem, ha blivit giftasvuxen. Så det borde ha varit två generationer på 23 år. Det låter lite orimligt. Luther är nog så bibeltrogen, så han säger att på den tiden så var alla väldigt mogna och starka. Och det är helt tänkbart att de här pojkarna var 12-13-åringar när de gifte sig. Jag tror inte att det är någon annan. Det finns inte någon annan kommentator som har tänkt på samma sätt. Men det här Luther hade ingen annan förklaring till det där skrivningarna. Det finns andra. Men han menade här att det var väldigt unga. Vi ska se lite mera på det sen vart efter vi kommer fram i det här kapitlet. Men det ingår en del sådana här snabba översikter där som i själva verket pågår under en ganska lång tid. Och allt det där har som syfte att placera in Jesus i denna familjs verklighet, som inte alls är någon skön verklighet, utan som verkligen har både ilsin mördande bröder och horkarar. Och en som klär sig som en köka och sätter sig för att erövra Juda, hon blir en av stammördarna till Jesus. Märkliga saker som sker. Men det är alltid Guds plan för att visa oss att Jesus kom till världen för att frälsa syndare. Och för att ingen enda av oss ska tänka att vi är för dåliga för att få vara föremål för Guds kärlek i Jesus Kristus. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var i begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.